Logistikpodden.
Du lyssnar på Logistikpodden. Det här är Per-Olof Arnäs och idag sitter jag mitt emot en person som jag lärde känna för några år sedan. Och nu har vi EU-projekt ihop. Och det här är, nu pratar vi om digitaliseringens absoluta framkant inom delar av transportsystemet. Välkommen säger jag till Jon Högström.
Tackar. Det var fina ord.
Ja, men det är rätt sanna ord tycker jag. Det ska bli väldigt kul att lära känna dig tillsammans med de som lyssnar lite bättre under en timme ungefär nu. Jag börjar som alltid att fråga, vem är du?
Ja. Jon Högström då, och snart 42 år. Jag börjar med det privata då och bor i Landvetter med min fru Marie och mina barn Isabel och Erik. Och är en väldigt engagerad person i det mesta jag gör, vilket kan bli lite för mycket. Tycker om att engagera mig och hjälpa till med saker. På min fritid så spenderar jag väldigt mycket tid på fotbollsplanen med min dotters lag.
Spelar du själv?
Inte så mycket längre. Lite grann på med gamla gubbar.
Men du har spelat?
Jag har spelat en del fotboll. Mm. Inte så hög nivå, men lagom.
Vad är inte så hög nivå?
Det var division 2 i Jonsered på den tiden.
Men det var väl relativt ändå högre än de flesta?
Hyfsad nivå. Ja. Sen slutade jag när jag var 21 då, när jag skulle börja jobba.
Ja, just det.
Så att, då insåg jag att jag inte kommer bli fotbollsproffs.
Väldigt få blir det.
Ja.
Ja. Men nu är du proffs på annat.
Ja, precis.
Och det går ju rätt bra för er, om jag har förstått saken. Du är på ett företag som heter Maimo.
Ja.
Och det är ditt företag.
Ja, jag är en av grundarna tillsammans med Kim och André och Gu Ventures och Anke Wittfeldt som har varit i denna podden.
Yes, henne länkar vi till också. Hon har varit med här. Vad håller ni på med? Vad gör ni? Vi kan börja med det, sen ska vi backa klockan lite. Men vilka är Maimo?
Vi är tekniker i grunden som vill lösa problem, men vi hjälper företag att digitalisera logistikprocesser, och då är det de här administrativa, tråkiga processerna som är mitt emellan de här andra systemen som man redan har idag.
Mm.
Transportsystemen, det kan vara VMS-system, och däremellan finns det ett gap, och där vill vi fylla en funktion och integrera de här systemen.
Mm. Spännande, vi kommer att komma in mer på exakt vad det är ni gör och vad ni håller på med just nu. Men hur hamnade du här? Var ska vi börja tycker du?
Ja, hur jag hamnade i transportbranschen.
Ja, till exempel. Det är väl en bra början.
Jag började efter jag gick den kortaste högskoleutbildningen som fanns. Då 2-årig elektroingenjör på Chalmers, Lindholmen. Sen fick jag jobb på Swisslog och jobbade då med förarlösa truckar i några år.
När var detta?
97. Ja.
Så det är 20 år sedan drygt, och då, redan då var det liksom ganska vanligt med förarlösa truckar.
Ja,
så det här med förarlösa fordon couldn't come soon enough, känner jag.
Nej, precis. Det var på tiden.
Ja.
Men det är inte så lätt som man tror heller. Så
det är att, klart. Det är lättare med en truck in i ett lager där du har liksom färdigt koordinatsystem och allting.
Mm, precis.
Men vad gjorde du då? Förelösa truckar?
Då gjorde vi allting i hela projekt. Vi fick komma in och ta ganska stor del av projekten redan från när vi kom in gröna då, 21-22 år, och sen så driva och projekten helt själva då, med CAD-ritningar, programmering, implementation, utbildning av kund, så att man blev sin egna projektledare ganska tidigt egentligen.
Och höll ni på, alltså programmerade ni även den självkörande logiken, förstår du? Eller hur många lager av intelligens finns i de här systemen?
Då fanns det logik inne i AGV:n och sen så hade du ett styrsystem ovanpå det då. Och sen ytterligare styrsystem på det då, som tar hand om order management-delar. Mm. Sånt.
Och ni hade då möjlighet att gå in och, på någon av de nivåerna och uppåt så att säga?
Ja,
just det.
Man skrev ju då på den tiden även tabeller in mot AGV:n, och det ligger ju numera också några nivåer upp som man trycker ner via.
Och så som de funkar då, Alltså jag kan tänka mig att det finns lite olika principer hur sådana här AGV, alltså automated guided vehicles, hur det bestäms hur de ska röra sig och sådär. Antingen så ligger intelligensen i själva den rörliga delen och så börjar den förhandla, den vet vart den ska och den börjar förhandla om prioritet i korsningar och så vidare. Eller så finns intelligensen i ett externt styrsystem och så blir alla AGV-erna ganska korkade små robotar som går dit de blir tillsagda.
Precis.
Hur funkar det här ni håller på med?
Det var nog från case to case skulle jag vilja säga. Mm, och så är det nog fortfarande runt om. Så, utan det är väl det man söker väl. Det beror på vem som initierar projektet, tror jag.
Mm.
Om du redan har ett bra system så tror jag att du kan ha så att det styr AGV-erna på ett kontrollerat sätt. Mm. Men sen var det ju även styrningen var ju olika. Då körde man ju på slinga på den tiden.
Mm.
Men sen kom ju det ganska snabbt med lasernavigering. Och nu kör man väl på både ljus- och konturnavigering, skulle jag tippa på.
Ja, så att den kan i princip fatta beslut som en människa skulle kunna. Att jag har ändå vägarna förbi, då kan jag åka in och ta detta.
Ja, nu var det ett tag sedan jag jobbade med det.
Den typen av logik. Nej, men jag är med på lite grann. Hur den här utvecklingen har gått.
Precis.
Lite grann från färdiga slingor till mer dynamiskt realtid då.
Precis.
Ja.
Så det händer nog en hel del fortfarande, tror jag.
Och där var du 97 och du höll på med det ett tag?
I 10 år var jag på Swisslog. Mm. Men det var några år sedan gick över till lite consulting, pre-sales och manuella lagersystem. Mm. Men en hel del automatikprojekt.
Mm.
Manuella automatiska lager och kranar. Och...
Ja, sådana här höglager.
Ja,
ja precis.
Sen bytte jag över till supportavdelningen och var där i några år. Och fick ta de bitarna också. Så det var väldigt lärorikt. Sen bytte jag till ett mindre företag som heter Soft Design som ligger i Kungsbacka.
Mm.
Och gjorde i princip samma sak. Och där var jag i 1-2 år. Sen så kom det en ekonomisk kris. Och då var jag precis sist in. Mm. Så att då fick jag lämna och då startade jag eget som solokonsult.
Detta var 2009 då?
Ja. Nej, 2009-2010
när vi hade en rejäl dipp i alla kurvor. Mm. Då startade du eget?
Ja,
inom vilket segment?
Jag såg att det fanns ett glapp mellan de som levererar projekt och de som tar emot projekt.
Mm.
Och ville vara som en kvalitetssäkring emellan de projekten.
Mm.
Det var ju en fin affärsidé. Men jag fick uppdrag som projektledare hos... Carl Morgan istället.
Mm.
Och var där och gjorde ungefär samma sak som jag hade gjort tidigare istället.
Fanns som egen konsult.
Ja, precis. Och jag hade tur att komma in på ett uppdrag som var ganska långt från början. Där var jag i några år och gjorde ett väldigt roligt projekt där vi gjorde en AGV som var en 8-tons diesel AGV.
Mm.
Från Linde uppe vid Storens och Skutskär.
Mm.
Så det var lite annorlunda att sitta i trucken som man programmerade och gjorde styrsystem till kontra att gå bredvid den.
Ja, jobbar den här inne eller ute då? Ute antar jag, eller?
Nej,
så stor.
Ja, den körde mitt emellan två lager då, men det var hela tiden under tak. Så det var med lasernavigering, så den körde aldrig ute då. Mm. Fast det snöade in ibland lite.
Och när det var lasernavigering, då sitter det i diverse plattor på olika ställen så att den vet hela tiden var den är.
Ja, precis. Mm. Ja, det var intressant.
Ja.
Men det var jobbig tid för att vara hemifrån ganska mycket. Och då väcktes väl idén där med att drömmen om att köra eget och ha en produkt istället.
Mm.
En mjukvaruprodukt. Man insåg väl någonstans att man måste jobba mer och mer och mer. Man kan ju bara ta visst timpeng för consulting.
Precis. Och bli ett produktbolag, det är en helt annan grej då. Då har man en produkt att sälja. Ja.
Så att,
var det då idén föddes? För att det ni gör i Majmo är ju inte riktigt självkörande truckar.
Nej, precis. Nej, det var väl inte riktigt då. Utan då hade man en massa olika affärsidéer som kom upp. Och min bror Kim, som är en av grundarna i Majmo också, är utvecklare. Så han har fått höra på många galna idéer från mig. Och där vi har kunnat bolla fram och tillbaka vad som är möjligt och inte möjligt. Men det ena ledde till andra kontakter började man få upp då när man var konsult och jag hamnade av någon anledning in i Göteborgs hamn hos ett företag som heter RPG Och de var lite intresserade av AGVer. Utan att de hade egentligen inga styrsystem alls då. De var ett 3PL-företag som skulle flytta in i nya fina lokaler ute vid i riktigt bra läge ute vid hamnen. Men jag fick istället ett uppdrag att lyfta hela den verksamheten till en bra nivå på IT.
Spännande. Så du blev du någon slags insourcad IT-utvecklingsansvarig eller ja, vad kallar man det?
Ja, jag blev nog lösningsarkitekt och implementationsansvarig och ja, verksamhetsutvecklare på en gång där. Och fick väldigt fria händer.
Men som egenföretagare?
Ja, så vi köpte in lagersystem, VMS-system och TMS-system. Tog vi kundflöde för kundflöde och implementerade verksamheten och integrerade med kundernas system. Det var mycket pappershantering då, Stora Enso och Billerud som vi stuffade en container.
Alltså att gå från 0 till 100 och få lov att göra den resan. Men, för det var ju blankpapper, det fanns inga legacy-system att förhålla sig till, inget sånt. Nej. Det där sker ju inte varje dag.
Nej, det var helt otroligt. Det
måste ha varit en enorm erfarenhet.
Ja, det förstod man ju först efteråt egentligen när man var färdig med det här. Att, shit, det här jag har ju faktiskt drömt om en gång att få göra. Att få vara med och bygga upp ett lager på det här sättet. Då hade man kanske tänkt att man skulle vara som en anställd, som en del av ett lager. Det är man ju inte riktigt som konsult, utan där får man ju vara lite hackkyckling emellanåt.
Jo, men det är ju en del av den rollen då, att man inte är intern. Men mellan vilka, eller när var det i tiden du gjorde det här på RPG?
Det måste ha varit 2013.
2013?
Ja, 2014, 2000, ja precis.
Så vad höll du på, 1-2 år?
Ja, det var bara ett par år där. Så att,
men det är ändå kort tid för en sån förändringsresa.
Ja.
För mycket handlar ju om kultur också.
Precis.
I företaget, att, och ändras ju ändå hur man jobbar och allting. Ja.
Så jag var ju extremt mycket ute i verksamheten. Jag var ju med truckchaufförerna, lastbilschaufförerna, expeditionen, ledningen, träffade kunder och liksom försökte jaga de här. Man tror ju hela tiden att saker inte är möjligt, för att det har man försökt en gång innan. Men det är ju följande när man kommer in som utifrån, att det är ju bara att köra på. Det är ju bara att fråga och förklara på ett bättre sätt, så går det att få igenom förändringar.
Jag har tidigare intervjuat John Bedel. Det avsnittet är inte publicerat än, nu när vi spelar in detta, men det kommer att vara det när vi publicerar det här. Och han sa en grej som fastnade hos mig. John Bedel är ju på Business Reading i Göteborg nu, men han har en lång karriär inom en massa olika tjänster, på en massa olika poster i transport och logistik. Och han har alltid försökt sitta så nära verksamheten han kan. Att är man logistikansvarig, då ska du sitta så du ser lagret ut genom ditt fönster. Det är ingen idé att sitta i en helt annan stad, för då tappar du känslan för vad det är du håller på med. Och jag får de vibbarna från dig också lite grann här nu.
Ja, det är extremt viktigt. Man hör de här små sakerna som ingen egentligen vet. Går det till på det sättet? Måste man göra det? Och det kan man missa ibland på ledningsnivå, att man måste utföra vissa moment. Som har med, det kan vara med arbetsmiljölagar och det kan vara annat som gör att man måste utföra vissa moment.
Men sen har du hela alla de här mikrokulturen som byggs upp på en arbetsplats som man måste känna till för att kunna veta hur man ska driva förändring till exempel.
Precis, det gäller att gå på den starkaste.
Jo, men det finns många sådana här. Det finns ju en gammal skröna om hur det var något byggföretag och det var då Skånska Cement var det väl då, eller något liknande. Om någon som hör detta var med då kan ju bekräfta eller dementera. Men det blev lag på hjälm på byggarbetsplatsen. Och de insåg ju helt klart det pedagogiska problemet i att tvinga alla byggnadsarbetarna att ha hjälm från en dag till en annan. Men de kunde tvinga förmännen. Så det gjorde de.
Ja, ja, ja.
Så helt plötsligt en måndag kom alla förmännen med hjälm. Och då blev det ett jäkla liv. För varför får inte vi någon hjälm för? Så alla och så helt plötsligt hade alla hjälm då.
Precis, jag älskar sånt. Man gör ett undertryck i verksamheten.
Så ja, att precis. Liksom... Man skapar ett behov någonstans då. Så du drev ett stort förändringsprojekt.
Ja, utan att kanske förstå
på ett annat företag än det du jobbade. Vilket också är intressant då.
Ja. Och då hade, vi inte startat Maimo ännu då, kan man säga.
Nej, då hade du ett eget lilla konsultbolag. Var du själv i bolaget då?
Ja, då var jag helt själv. Ja, det var riktigt roligt.
Men då är vi 2015 nu. Det är ju hyfsad närtid.
Ja, precis. Mm. Och det var väl när man hade tagit de här processerna. Vi hade tagit egentligen hela första omgången och drivit igenom och visat på resultaten. Att det blev effekt av det. Och det som jag sa i min förstudie var att vi skulle klara dubbel kapacitet med samma mängd administrativ personal.
Mm.
Och det vi gjorde 3 gånger så mycket sen. Så att det var ju riktigt bra resultat. Och då började ju också siffrorna vända till slut.
Men ja, det är klart, för en transaktionstung verksamhet som 3PL är då. Det är extremt många transaktioner per dygn eller per år.
Mm.
Om man då har ett hårt beroende mellan volym och administrationskostnad. Mm. Vilket det är då när man har manuell transaktionshantering. Det måste ju slå direkt på sista raden. Mm. Om du kan halvera den kostnaden.
Ja.
Till exempel, eller som du sa, en tredjedel då.
Mm. Men det tar ju väldigt lång tid att göra det då.
Ja, det är klart.
Men när man har tagit kund för kund, då är det ju, gäller det att ta nästa varv. Mm. För du har ju bara börjat enligt mig då.
Mm.
När du har tagit det en och börjat scanna allting då. Så att,
ja, men då är man förhoppningsvis också inne i en förbättringskultur.
Mm.
Antar jag.
Precis, ja, det var en väldigt förändring i verksamheten.
När man ser att shit, det här gick ju alldeles utmärkt att göra. Men nu när vi står på en ny plattform lite högre upp, då ser vi över ett nytt grön. Precis. Ser att där borta skiner solen eller mer.
Precis.
Låt oss göra det också.
Ja, och det var precis det vi såg. Och då hade vi ju redan haft en annan affärsidé med Maimo.
Mm.
Och vi hade byggt en molnplattform för datalagring och med taggbaserad datastruktur.
Och när du säger vi då, då har du blivit fler i företaget eller?
Ja, då hade Kim och André då, som var med från början börjat redan utveckla den utan att Maimo egentligen fanns.
Mm. När du började jobba på en produkt.
Ja, ja. Precis. Och då såg jag ju att här finns ju en hel del manuella alltså administration som inte de här systemen täcker.
Mm.
Det är allt från daglig tillsyn på truckar. Det kan vara att du behöver ta ett foto på containern innan du ska lasta den.
Mm.
Eller en skadad pall. Alltså allt det här är sidoprocesser som stoppar upp hela
maskineriet. Ja, nu tänker jag med en man. Hur jobbigt kan det vara?
Ja, precis.
Att besiktigen, vadå, kolla så trucken funkar, det märker man väl?
Precis.
Ja. Jo. Hur jobbigt kan det vara? Alltså det tänker man när man hör det. Ja.
Det jobbiga är ju att du vet ju inte hur du ska göra det. Du ska sätta en process och den processen blir ju ofta då att du tar en pappersformulär som någon ska gå till byschan och hämta, fylla i kanske och lägga på papper och sen ska någon ta det pappret, scanna in det och mejla det till någon och så vidare. Men oftast blir det ju bara liggande i bästa fall.
Och det här pappret finns ju där av ett syfte.
Ja.
Också. Alltså man gör det inte bara för att någon regel säger att man ska göra det. Eller jo, det är så man ser det kanske. Mm. Men det här är bra information att ha.
En del är ju arbetsmiljölagar, att du måste ha en daglig tillsyn på ett truck till exempel.
Ja.
Sen är det ju allt att du vill ha ryggen fri med när du tar foton på en container.
Till exempel.
Det är ju om du stuffar en container med papper till Japan och det ligger sten på golvet så stänger de containern och skickar tillbaka den.
Mm.
Det kan ju bli lite dyrt i längden.
Precis. Så att, och det är lite grann det jag är ute efter här. Och det vet jag att det har du jobbat med då. Att all den här dokumentationen som man kanske var tvungen att göra eller inte gjorde då med foton och sånt kanske tidigare skapar ju möjlighet till enorma effektiviseringar downstream.
Mm.
Det vill säga att ja, den här containern då, om det nog inte var sten på golvet när den lämnade terminalen och det är sten på golvet när den kommer fram, kan man då bevisa?
Precis.
Så blir det en claim-situation där man inte behöver betala.
Mm.
Och det är klart, det är mycket pengar i det.
Ja, och vi vill ju dela den informationen i realtid till kunden kanske då. Så att kontakta inte oss om det, utan kolla själv på bilderna så innan du kontaktar oss.
Ja, är det till och med så att kunden kan, redan när containern har blivit lastad, se att okej, den såg ut så här nu.
Mm. Precis.
Och då blir det en icke-fråga.
Ja.
Så att,
dit vill man då.
Så nu börjar vi toucha på, men när ni började, vad var det första ni gjorde? Hade ni några partners ni jobbade ihop med, eller hur fungerade det när man ska starta upp något? Ni hade inte ens ett företag?
Nej, utan vi hade gjort ett med GU Ventures här, som är syster, eller vad säger man, till Chalmers.
Mm.
De har ett inkubatorprogram som heter Knowledge Based Entrepreneurship.
Mm.
Där fick vi 3 studenter som var med och hjälpte oss att skriva affärsplaner.
Mm.
Men det vändes ju då under resans gång eftersom vi styrde om och och tänkte vi kör lösningarna här istället mot företag.
Mm.
Så att, och då startade vi bolaget, för vi fick ju en kund direkt som ville ha den här lösningen, för det tog ju bort, sparade ju 40 timmar i veckan direkt på att ta foton på containerna genom att skanna en QR-kod istället. Så.
Ja, just det. Så vad ni gjorde var att ni märkte ni upp container, eller hur gjorde ni?
Nej, då integrerade vi med lagersystemet som såg till att det fanns en QR-kod i lagersystemet i det momentet där de plockade. Och då kunde man ta våran applikation, skanna den QR-koden. Och då var det taggat då med kund, containernummer, ordernummer och så vidare.
Så det här var,
på det var den allra enklaste
nivån. På ett dokument fanns en QR-kod som var en hyperlänk till in i ert system.
Ja, precis. Ja, och då fanns allting sökbart där då, och delas till kunden i realtid.
Mm.
Och så började det?
När var detta?
Det var nog då 2015.
Det var då du...
Då hade vi första lösningarna igång, om man säger så. Så då var vi tvungna att starta ett bolag.
Mm.
Så att, då gjorde vi det, och sen så fortsatte den resan med fler och fler lösningar. Och efter ett tag så träffade vi dig.
Mm.
Och då i den vevan så kan man ju säga att Entex hade köpt upp RPG.
Mm.
Och,
Entex är alltså en speditör.
Ja.
Mm.
De köpte upp bolaget och vi träffades och visade lite på våran teknik.
Just det, stämmer. Och det var i den vevan där, ja.
Ja, och då skulle du söka till det här Iolix.
Ett stort e-projekt, ja.
Ja, och då hade jag, de här var på mig, gubbarna på lagret, att vi har fortfarande ingen lösning för omlastningarna.
Mm.
Vi har ingen hantering för att hantera omlastning av gods, cross-dock-hantering.
Mm. Så att, det, när du säger ingen hantering så handlar det om informationshanteringen då?
Ja,
kopplat till men själva kärninformationen, alltså vem ska ha vilket fraktsedlar och så här, det fanns väl?
Det finns, ja. Och det finns lasta och lossa listor på papper som ett kontor mejlar till terminalen som de skriver ut, gör anteckningar på godset, skannar in, mejlar tillbaka med penna och papper. Ja. Och samma då hos speditören, gör precis likadant. De skriver ut det, gör anteckningar, skannar in innan det går ner till terminalen.
Mm.
Så att det är väldigt intressant.
Och när det skannar in blir det en PDF eller någonting annat. Då.
Precis.
För att förklara då, för de som inte vet vilken typ av verksamhet då som i det här fallet Entex jobbar, så handlar det om trailerflöden.
Yeah.
Entex äger ett stort antal trailers. Och de här passerar ett antal terminaler, oftast kanske en eller två av Entex egna terminaler, där gods som finns i en trailer bryts och lastas om och kanske, eller trailern fylls på med någonting. Alltså det finns ett antal fall där.
Mm.
Men det är typiskt sånt hub and spoke-nätverk kan man säga.
Ja.
Med egna trailers, men inte med egna fordon, om jag har tolkat det rätt.
Nej, det är
men man äger alla trailers. Så det, här finns flöde mellan Storbritannien och Skandinavien och runt Östersjön kan man väl säga.
Ja.
Att nätverket är, om jag har fattat det rätt.
Ja, och de växer ju neråt Europa också.
Växer neråt Europa, ja. Och då är man ju väldigt intresserad av att alla dessa trailers ska användas så effektivt som möjligt. Att man inte ska köra längre med dem än man måste, så att totala sträckan per år och så vidare. Och därför har man då terminaler där man hjälper till att fylla varje trailer så mycket som möjligt.
Ja.
Så att de slipper köra i onödan halvfulla och så vidare. Klassisk transportlogistik.
Precis. Och den är väldigt ineffektiv då?
Den är i grunden väldigt ineffektiv om man inte har bra beslutsstöd då.
Precis. Det bygger på mycket manuell kommunikation och manuell handpåläggning i alla. Så det blir mycket start och stopp i din verksamhet.
Och många människor inblandade.
Ja, och vill du då ha bra koll så tar det ännu längre tid. För då behöver du verkligen ha mer personal i expeditionen eller på kontoret.
Och då har man en trade-off mellan, då har vi lite sämre koll och så går det fort istället. Och då blir det dyrt.
Precis. Och då sa jag till dig att då vill jag digitalisera omläsningarna om vi ska söka till ett EU-projekt.
Ja. Och där är vi nu.
Ja, precis.
2 år in i ett EU-projekt snart.
Precis.
Men om vi ändå backar tillbaka lite till innan vi började projektet, så hade ni ju börjat jobba med Entex då. För att digitalisera metadata. Jag kallar det för metadata kopplat till transportverksamhet. Yeah. Som alltså inte är den datan som står på fraktsedeln, men det kan vara kopplat och relaterat till data som står på fraktsedlarna. Men det är annan typ av data, som hur många spännband åkte med fordonet, eller Eller vad var skicket på trailern? Eller hur lastades godset? Alltså den typen av information som inte oftast aldrig når kund. Men man kan plocka fram den om det skulle behövas.
Ja. Och sen har man också kanske sitter fast i gamla system som inte går att dela ut status eller på en webbsida status på bokningarna.
Mm,
så det var ju också en typ av lösning som vi gjorde åt Entex då, att integrera mot deras system så att deras kunder sen kunde logga in i våran portal och se status på sina bokningar.
Ja, för vi alla som e-handlare är ju jättevana vid att kunna gå in och se en tracking-site. Ja,
det är självklart där. Men
där är det jättesjälvklart, men inte på business-to-business-flöden.
Nej.
Där är det, för där finns det för många aktörer. Det är för pratade om detta tidigare. Det är en extremt fragmenterad bransch.
Mm.
Där är många medelsmå eller små aktörer. Och även om Entex har många trailers så är de i sammanhanget en ganska liten aktör.
Mm.
Vilket betyder att alla bygger upp sina egna system. Och så står man där. Och jättebra, jättebra i sitt eget lilla ekosystem. Men så helt plötsligt ska man interagera med någon annan då.
Mm.
Och de gör på ett annat sätt.
Precis. Ja, där har jag hört att Tyskland har ett bättre alternativ. Där går de ju ihop i kluster, i olika kluster. Och samordnar den här utvecklingen då, så att de jobbar i... Så det blir ju mer kostnadseffektivt och ta fram bättre IT-lösningar. Då.
Och det kan jag tänka mig att det finns ganska många ganska stora och därmed resursstarka aktörer i Tyskland som kan dra ett lass. För de små och medelstora företagen, låt säga att det är ett företag med 20 dragbilar, ett åkeri, de har ingen IT-ansvarig med programmeringskompetens.
Nej.
Som kan varken har viljan eller tiden eller kunskapen att jobba med såna här saker. De vill köpa en färdlösning och den måste utvecklas av någon. Och det är de stora aktörerna oftast som historiskt sett har varit tvungna att göra detta. Men det här har ju ändrats nu.
Mm.
För det blir ju lättare och lättare. Hur många är ni som har jobbat i ett företag? Tre, fyra pers?
Ja, nu är vi 7 stycken.
Nu är ni 7, men nu har ni börjat sälja. Nu har ni gått över till produkt, men när ni gjorde första utvecklingen?
Då var vi ju egentligen ingen anställd.
Nej.
Utan då jobbade vi med våra andra
normala arbete. Ett hobbyprojekt.
Och, med stora ambitioner. Men sen så till slut så blev det lite för mycket och då gällde det att våga ta klivet. Så att,
var det ett svårt beslut?
Ja, inte för mig som redan var i den världen och körde som ensam konsult.
Mm.
Men för de andra som inte hade tagit det steget innan så var det en liten tröskel. Men det tror jag inte de ångrar efteråt nu.
Nej.
Utan det är extremt lärorikt varje dag.
Det är mycket, mycket spännande. Jag är imponerad av de som vågar flytta tyngdpunkten från ett ben till ett annat.
Mm.
Det är inte alltid självklart, framförallt när man är i den åldern när man har familj och lån och grejer att betala. Så att,
precis.
Att lämna en trygg anställning då för någonting där man liksom inte riktigt vet vad som kommer att hända.
Mm. Det var modigt och sen fortsatte det och vi fick mer uppdrag och sen kom det här EU-projektet som innebar lite mer och då började André också och sen kom Johan och sen har det rullat på lite till.
Så att, och det här EU-projektet då som vi håller på med tillsammans, vi har pratat om det lite tidigare, jag har intervjuat Kjell Håkansson på Coop bland annat som är en av de som är med i projektet också. Det handlar egentligen om det här att i alla fall i förlängningen att vem som helst ska kunna skicka och ta emot digital information från vilken annan aktör som helst. Och den ska till och med ha en viss grad av tillförlitlighet och den ska ha en viss grad av standardisering och den ska ha en viss grad av säkerhet och så vidare bakom detta. Så det ska vara ett system som ska vara byggt för att företag ska lita på det. Och det är en slags stor växel. Ungefär. Och det är varken det första eller det sista EU-projektet som vill bygga en sån. Det finns ett antal historiska exempel och det kommer säkert att dyka upp fler också. Men för varje gång det görs så gör man nya lärdomar och nya aktörer börjar samverka som tidigare inte har gjort det och så vidare. Så att det finns ett egenvärde i de här projekten också.
Mm.
Vi pratade precis om det innan vi började spela in här att du som är en doer och som levererar in i projektet kan inte riktigt förstå alla rapporter som måste skrivas.
Precis.
Och det är så EU validerar att grejer händer.
Mm.
Att man dokumenterar det, för det finns kvar för eftervärlden då. Att man har publicerat för de här 16 miljoner euro så är det ju mängder med arbete naturligtvis.
Mm.
Men också mängder med papper som ska produceras. Tusentals sidor.
Mm.
Men så är det. Men det betyder att du som lyssnar kan gå in på vilket EU-projekt som helst och ladda ner allt som har gjorts och vart dina skattepengar har tagit vägen och hur man har investerat och spenderat dem då för att bygga sådana här saker till exempel.
Mm.
Så att, och där är vi. Majmo är inte en partner i projektet. För ni är för små.
Nej, det är Entex.
Entex är en partner och ni är en underleverantör till den partnern då. Men tillsammans med Entex så är vi 35 partners i det här jätteprojektet. Så att det är ett stort projekt för hela Europa.
Vad är det, 12 Living Labs nu som det kallas?
12 stycken Living Labs, varav ni jobbar i ett av dem då, som heter Living Lab 2 eller Termilab, som är centrerat kring Entex-verksamhet kan man säga.
Ja.
Och där vi tittar på en massa kul saker. Vad man kan göra i en terminal med data.
Precis, och hur man kan dela den till andra så att de kan dra nytta av de statuserna som vi kan förse med nu då, i och med att vi har digitaliserat hela processen.
Ja, för en av de första liksom, ingångarna eller frågeställningarna vi hade när vi började skissa på vad, okay, vad skulle vi kunna leverera in i det här ERP-projektet, så är det att ni är ju jätteduktiga på att strukturera ostrukturerad data.
Mm.
Metadata kopplat till sändningar där en sändning är det viktigt att kunna ta bilder, en annan sändning är det viktigt att kunna registrera antalet spännband eller vad det nu kan vara då. Och att göra den datan sökbar, indexerad i tabellform egentligen, så att man sen downstream ska kunna dra nytta av att den datan har registrerats.
Mm.
Och det såg vi att där fanns det en nisch som inte så många hade jobbat inom.
Precis.
Och framförallt inte i vårt projekt, så att det passar väldigt bra in där.
Sen är det ju att det här godset som du hanterar är ju inte uppmärkt speciellt bra heller. Det finns ju sällan streckkoder i de här flödena också, vilket man har svårt att förstå kanske när man beställer paket från hela världen där allting är perfekt med track and trace och sånt. Precis. Men i den här världen så är det inte riktigt så.
Nej, och det är väl en av de stora.
Mm.
Och då pratar man om digitization. Jag brukar ju prata om digitization och digitalization. Digitization, det handlar om att man gör information som redan finns, man gör den digital. Och det är det segmentet jag ser att ni är så starka inom.
Mm.
Att digitalisera information om hur lastade vi den här bilen.
Eller, precis.
Eller hur såg pallen ut eller så vidare.
Ja, är det ett koll i det så är det ju lätt att scanna den och så säger du att nu är den mottagen.
Mm.
Men här gäller det att identifiera godset med hjälp av informationen som vi har i plattformen.
Mm.
Och sen på ett väldigt effektivt sätt ha ett bra användargränssnitt som gör att du utan waste i den processen då kan rapportera att nu har jag lossat det och det står på den här platsen.
Mm.
Och om det är någon avvikelse så ska du kunna hantera den inne i det arbetsmomentet du är.
Mm.
Och då ska det bli taggat med all den informationen så att andra kan dra nytta av den direkt då.
Just taggning som koncept tilltalar mig. Vi har pratat om detta tidigare, vet jag. Det tilltalar mig. Alltså första gången jag såg det, eller tänkte på det som ett sätt att organisera information, var ju när Microsoft Outlook, det var på den tiden jag använde PC. Så detta var 2007 eller något. 2005, 2006, 2007.
Mm.
Då kom Outlook och införde något inom mailhantering som kallades för kategorier. Där man insåg att samma pryl, samma objekt kunde få ett antal nyckelord. Och de nyckelorden kunde innehålla många objekt och många objekt kunde ha olika nyckelord och så vidare. Det fanns ett hierarkilöst sätt att organisera information.
Precis.
Och det är ju så ni jobbar också då.
Ja.
Att man taggar upp information istället för att ha någon form av färdig tabellstruktur med den här kolumnen och den raden och man måste alltid fylla i alla och så vidare. Som när vi deklarerar till exempel. Då. Så har ni en struktur där man kan lägga till lite vad som helst. Och tagga upp det så att det ändå blir sökbart och man kan hitta det.
Precis.
Och att organisera information så istället för hierarkiskt skapar ju enorma möjligheter. Det är så internet är organiserat. Det är ju icke-hierarkiskt. Det är ju en massa hyperlänkar som pekar överallt.
Mm.
Du kan aldrig, Wikipedia är ett jättebra exempel på icke-hierarkisk encyklopedi där man faktiskt kan skära på väldigt många olika sätt och ändå få ut samma information från Wikipedia.
Mm.
Är ni Wikipedia för godshantering i terminaler?
Nej, det skulle jag nog inte säga, just Wikipedia kanske. Men jag vet inte vad man ska likna det vid för tjänst. Men när det, den datan finns där på det sättet och du får lasta lossa liksom till det. Det måste ju finnas en grundstruktur naturligtvis på indatat till en viss nivå då. Du måste ju ha vissa objekt då. Men sen så är det ju ganska fritt för då tar du ut den informationen som du kan sen helt enkelt. Men ja, jag vet inte riktigt vad vi ska jämföra det med.
Nej, jag tycker liksom ur ett teoretiskt perspektiv så är det intressant att man nu äntligen har fattat att datorer kan faktiskt hålla reda på många saker samtidigt. Ett vanligt gammaldags filkabinett, filskåp, som ofta är den här ikonen vi har för databaser fortfarande i våra datorer. Där man hade hängmappar med grejer i. Ja, det kunde varje mapp bara innehålla papper för det första. Och det var väldigt ovanligt att man hade kopior då. Utan varje papper låg bara på en enda hängmapp då. Så behöver man ju inte alls tänka när man tänker digitalt. Och det här, det är ett mindset som måste skiftas från pappersvärlden. Där allt bara fanns på ett ställe eller man kopierade till, och där man då pratade om var dokument fanns, vem hade originalet och så vidare. Till en värld där man inte alls pratar om det utan man pratar om tillgång eller inte tillgång till information. Och så är det bra med det.
Men det gäller också att du har ju strukturerat upp informationen på ett visst sätt tidigare för att det fanns SQL-databaser och annat.
Om man hade
och det har begränsat dig i dina tankar nu kan man säga. Ja, för nu finns det ytterligare några nivåer att effektivisera på. Då gäller det att skapa en användarprocess som är så effektiv som möjligt. Och det är en utmaning nu att ställa om sitt mindset till att tänka ytterligare nästa steg.
Så det som ni jobbar med det är att samla in data så att den kan bli operativt nyttig och ha ett värde längre ner i kedjan till exempel eller senare.
Och uppåt framförallt då. Så att operatören, vi fokuserar på att operatören ska få en sån enkel hantering som möjligt så att han har ryggen fri så att när han har gjort sitt arbetsmoment så är han klar med arbetet. Och då, det innebär att alla som är runt omkring kommer få ta del av den informationen.
Och hur går det till? Kan du stega igenom så vi förstår?
I alltså, en omlastning på en terminal.
Började det med någon form av avisering först eller?
Ja, just till omlastningsterminalen så är det ju en lasta eller lossa-lista då. Så att, då börjar vi med att det kommer en trailer som ska lossa gods. Då får du en lossningslista.
Av chauffören?
Av speditören.
Inte av chauffören utan av den som har bokat transporten.
Yeah.
Så det kommer från två olika håll. Godset kommer från ett håll och informationen från ett annat.
Yeah. Och då tar vi hand om den och gör den digital, den lossarlistan istället. Så du har allting i din app kan man säga. Och chauffören klickar då på ankommande trailer och ser sina bokningar. Antingen så skannar han då godset direkt eller så får han leta upp sin bokning, sin sändning, identifiera godset och sen klicka på den och rapportera. Nu har jag ställt av 10 stycken på den här platsen. Om han vill. För det är ju upp till truckchaufförens process egentligen att och deras hantering. Om de vill hålla koll på lagerplats eller inte, det är upp till dem. Lite. Så tänker vi då. Men då har du koll på godset, att det är ankommet på terminalen.
Ungefär vad det står.
Ja, och då vet du också att om det skulle komma ett lastningsjobb på den här.
Det vill säga att nu ska det här lastas ut på en trailer.
Precis, då ser du ju det direkt på den trailern att ja, allt gods finns på den här så den är bara att lasta direkt. Eller allt gods finns inte på terminalen än.
Och då måste man vänta.
Då får du vänta då. Men det beslutet blir ju väldigt mycket snabbare nu genom att du ser det på trailern direkt. Då.
För tidigare gick man och leta eller hur gjorde man?
Ja, du fick sitta och jämföra dina lappar och titta om de fanns inne. De sorterar ju, alla har ju sina sätt att sortera papperna så att de blir effektiva. Men det är klart att det är ju lite tankearbete där.
Och är det något vi människor är dåliga på så är det ju att matcha. Alltså hitta den typen av, har det här kommit än eller inte? Och gå och leta. Alltså det här sekventiella, bara bläddra igenom information för att se om vi hittar.
Och lappen ska ju också komma från den truckchauffören som har lossat det in till kontoret innan någon kan dra den slutsatsen.
Ja, det finns en timelag också i det då. Att han kanske ligger kvar med dem i trucken tills han ska på rast. Eller, det finns en massa olika grejer som kan gå fel.
Precis.
Eller stöka till i ett sånt system. Men det här har ni då. Och sen lastas godset ut då. Och då rapporteras det också av.
Ja.
På något sätt.
På samma. Nu har du skannat in det så kan du skanna ut det. Och så på samma sätt. Om du identifierar det på annat sätt så markerar du den och säger att du har plockat och lastat den.
Och om man då säger, har ni gjort någon mätning på hur mycket tid man la innan och hur mycket tid man behöver lägga nu på den här typen av jobb?
Eller har du någon, jag har ingen riktig faktabaserad statistik på det sättet ännu. Mm. Men vi användarna som använder det säger ju att dels behöver de ju aldrig gå in på kontoret, så de slipper ju hela det springet, start och stopp på det sättet.
Mm.
Och dessutom är effekter som vi inte såg innan är att de är nästan dubbelt så effektiva på till och med lossa en trailer, tack vare att de nu i systemet kan se i realtid vad som ska lossas och vem som har gjort det och att de har gjort det.
Och kanske
de
till
kan
och med
samarbeta på ett helt annat sätt i detta då.
Och kanske till och med vart det ska direkt när de drar av det, att det blir ett hanteringssteg mindre.
Precis, så har du ju, för du ser ju direkt på orden vilken trailer den ska ut på. Mm. Så att då så kan du köra den dit direkt när den står vid en port.
Ja, om den redan finns på plats då.
Ja.
Så att det, ja, nej, det är ju häftigt detta.
Och det är ju effekter som vi inte trodde. Men sen är det ju klart att administrativt så får du ju statusen direkt till ditt, att det går från ditt speditionssystem rätt ner till terminalen och sen direkt tillbaka en status upp. Så att det är klart att det är en effektivitetsvinst jämfört med att skriva ut och anteckna på.
Ja, så att jag förstår ju att de som jobbar i en terminal då, de får ett mycket effektivare flöde. De som kommunicerar direkt med de som jobbar i terminalen, lastbilschauffören, den speditör som ansvarar för detaljplaneringen,
mm,
även de får ju ett effektivare flöde.
Ja.
Hur är det med ett par led bort då? Slutkund, avsändaren, mottagaren, precis, tullaren till exempel?
Ja,
finns
precis.
Ett sätt att...
Jo, tullaren har vi ju en integration nu ihop med EQS där vi då kan se tullstatus på trailern. Och det gör ju att du får inte hantera trailern om den inte är tullklar till exempel.
Ja, just det.
Så då kan ju systemet visa den statusen direkt. Även vid lastning då så ser du den statusen.
Och det här godkänns av vid en gränskontroll till exempel? Eller hur funkar det?
Ja, detta är ju först innan du tar emot godset och ens börjar hantera det. Som det här måste kontrolleras. Så att du får inte bryta den innan den är anmäld hos Tullverket.
Ja, just det. Så att den har inte anlänt till landet förrän de har sagt att nu är den okej.
Okay. Precis.
Ja.
Så där är ju med tullen då. Och sen så, vad var det mer du sa där?
Ja, till exempel avsändare och mottagare, ja, att de vill ha koll på vad som händer med deras grejer till exempel. Om jo, det är förseningar och så.
Det blir ju även speditörer, så även om det är business to business så vill du ju ha att den har kommit till en terminal. Så att du kan dra den, då vet du ju när den förväntas komma fram. För du vet ju hur lång tid en transport tar från A till B.
Framförallt vill du väl veta när det är på väg att gå illa.
Ja, så du vet ju att alltså, den ska till den terminalen, den har ankommit terminal. Det blir ju en fysisk status nu. Och det har man kanske inte haft full koll på innan.
Nej.
Och även att den är nu lastad och på väg. Det är ju en status som är väldigt intressant. För det är ofta det du ser när du e-handlar, att den kommer till en hubb och den har lämnat en hubb.
Mm.
Och det är där vi ser att vi kommer kunna bredda det och tillföra ännu mer på den marknaden.
Det första man ser som e-handlare, det är att förhandsavisering mottagen, något liknande står det.
Ja.
Och då har transportföretaget, oftast Postnord eller Schenker, fått en bokning att det finns något att hämta här hos den här e-handlaren.
Mm.
Och då blir man som kund bara, men det har inte lämnat än. Det är inte för en dag därpå kanske som du verkligen lämnar avsändaren då.
Mm.
Så att med otåliga barn som e-handlar mycket så är det, måste man förklara det ibland. Ja.
Ja, men lite så är det.
Ja.
Så det där är ju en viktig del. Så att det har de ju nytta av. Sen har du lastbilschaufförerna. Vi vidareutvecklar ju hela tiden lösningen nu till att breddas till att en lastbilschaufför, det är ju rätt mycket spilltid med att chauffören ska gå in och prata med någon.
Mm.
Och kolla vad det är och försöka få kontakt med dem på ett olika språk och säga vad han ska hämta eller lämna. Där har vi också gjort en liten tilläggslösning nu så att de kan gå in och anmäla sig själv. Så ungefär som du gör på, när du kommer till ett kontor någonstans.
Mm.
Då får de välja sitt jobb och då blir de ankomstregistrerade och kan sitta och vänta på arrivalboarden då. Och sitta och vänta på att bli tilldelad en port.
Mm.
Så att då kan truckchauffören sköta det här själv. Då, för då ser ju han i systemet att nu är det någon ny som har kommit. Nu behöver han ha en port. Han kan se vad det är han ska hämta.
Mm.
Och tilldelar en port. Och han ser på arrivalboarden att...
Och det här gör den här chauffören innan de ens kommer till terminalen? Eller
vad det skulle man kunna göra, men ja, det här är ju, som vi har sett på, det, så är det på terminalen. Det är ju svårt att få chaufförerna att göra saker.
Mm.
De har ju inga smartphones oftast.
Ja, de är de privata.
Officiellt.
Ja, ja. Vi håller på med ett forskningsprojekt där vi tittar på beacons.
Beacons?
Ja, mm. Att man kan sätta, beacons är ju små batteridrivna, vad ska man säga, mottagare. Som man kan sätta ut på en plats och sen programmerar man den här beacon, de här fyren, alltså med information om var den är någonstans. Mm. Så man har någon form av koordinat eller att den får en identitet. Och när en mobiltelefon med rätt app passerar den här, kommer inom en visst avstånd från den, så aktiveras den här beaconen. Och då, vad den gör är att den säger till appen att göra något. I princip, klicka på den här länken.
Precis.
Till exempel starta en incheckning. Så att har man rätt app på en telefon så kan man få en push när man kommer inom 2 kilometer från en terminal. Att nu vill vi veta vem du är och vad du har här att göra.
Det är en perfekt applikation i IOL liksom.
Ja, till exempel. Då. Vi har ett forskningsprojekt där vi tittar på det här i Göteborgs hamn. Och se, skulle man kunna använda beacons till att göra detta? För en beacon kostar kanske 200 spänn. Och de har batteritid på några år. Alltså det är inga pengar.
Precis. I det så som vi har gjort nu så har vi ju tagit GPS-positionen från alla trailer.
Mm.
Ja, så går den via Eolix och sen så kan du göra ett geofence där över. Och då på så sätt vet man ju att trailern har ankommit till terminalen.
Har man, och det är ju det är för att NTEX har utrustat alla sina trailers med GPS och kommunikationsmöjlighet. Och då äger man ju dem och då kan man lägga upp ett eget geofence. Beacons kan man använda för att skapa ett geofence som i princip aktiveras bara när det behövs, tack vare att den som kommer in har en viss app installerad på sin telefon.
Mm.
Då är det enda man behöver kräva av en ankommande chaufför är att installera den här appen på din telefon, så kommer den själv att påminna dig när du behöver göra saker.
Mm. Ja, vi gjorde en test, liten pock på det, för vi har ju en lösning för daglig tillsyn av truckar. Och då var det ju en sån, satte vi den på en truck, och om du då kommer nära en truck och den inte gjorde daglig tillsyn på, så skulle du få en pushnotis då att du skulle utföra en daglig tillsyn.
Han hade satt en beacon på en truck?
Ja.
Och så när en iPad eller en padda eller som mailsystem på kom i närheten, så fick den en push. Du?
Ja, precis.
Här har ni en checklista, kolla så att allt funkar.
Ja, så. Vi lekte med den tekniken lite. Så att, det är jätteintressant, så att det är coolt faktiskt.
Ja, jag tror mycket på det här att det här är en teknik som används för att gifta ihop den analoga och den digitala världen. Mm. På olika sätt, och det är ju det ni håller på med också, skulle jag vilja säga. Innan vi blickar, eller ja, det här kanske jag blickar lite framåt också, men i system som era hanteras ju då tusentals transaktioner och ganska stora datamängder varje dag. Har ni börjat fundera på vad man kan göra med de här datamängderna? För nu är det handlar om transaktioner, ta bort papperslappar, göra det effektivare i den dagliga driften. Men efter något år med ett sånt här system så måste man ju sitta på enorma mängder information.
Precis.
Om hur systemet fungerar, vad som skulle kunna bli bättre och så vidare.
Ja, vi har börjat titta på det, just att koppla in AI i det här.
Mm.
Och nyttja på ett bra sätt. Vi har ju öppna API-er och allting för att hämta och lämna data naturligtvis. Då. Så att du kan skicka till BI-system till exempel. Då. Ja. Men nästa steg efter det är ju som du säger, att vad kan man göra med det? Kan du koppla upp det med annan data? Väder och vind och valår eller vad som helst.
Det börjar ju dyka upp AI in a box. Alltså att ett företag har arbetat fram algoritmer för viss beslutsfattande. Det handlar oftast om har du möjlighet att på ett bra sätt beskriva spelreglerna för spelet som den ska jobba med. Det kan vara till exempel minimera lagerkostnad i målet med spelet. Och här har du parametrarna du kan jobba med. Du kan jobba med inköp, du kan jobba med prognoser, du kan jobba med massa saker. Och säger man till en AI, okej, lär dig detta. Och så börjar AI jobba och fatta bra beslut och sådär. Det ser vi exempel på inom en massa olika system. Det här måste ju explodera snart med all digitalisering som pågår, att vi får all den här högkvalitativa digitala informationen om vad saker finns, vad de har varit med om, vem som äger dem, vilken ordning man gör olika grejer. Alltså, allt det där är ju bara mat rätt in i en sån här stor machine learning.
Jo, men det gäller ju att börja processen också så att du verkligen digitaliserar din verksamhet. Mm. Och där är det många som tyvärr halkar efter mer och mer, just framförallt i den branschen som vi är nu. Mm. Just med omlastningsterminaler som de har inte tid och kapacitet eller pengar att köra igång en digitaliserad lösning. Så att det är, tyvärr så är det nog många som halkar efter. Men nu kommer det komma andra som tar över. Men vi har ju tittat på det. Vi ligger ju i Microsoft Azure med hela vår miljö och där finns det ju också halvfärdiga lösningar. Mm. De har ju AI-moduler som hjälper oss. Och sen om något år när vi kommer kanske ha vårt första projekt med det, reella projekt, då är det nog ännu bättre.
Mm. Det här är en ofantligt cool utveckling.
Ja, det ska bli riktigt coolt att se vad man kan göra med det. Jag tror inte man riktigt förstår nu.
Nej. Nej, men sen du säger då att de halkar efter. Vad som händer är att de inte rör sig medan alla andra rör sig.
Precis.
För att, också pratade det här tidigare, som forskare ska man aldrig uttala sig 100% säkert. Men jag kan säga med hyfsad säkerhet att stå still är antagligen fel strategi just nu. Ja. När det gäller den digitala utvecklingen. För det är inte en fluga som kommer att blåsa över.
Och sen blir systemen enklare och enklare att byta ut. Så man ska inte vara lika rädd. Många är ju luttrade för att de har gjort stora, tunga projekt.
Ja.
Men nu är det blir enklare och enklare. Vissa, det är ju fortfarande svårt att integrera med en del av de gamla systemen. Det tar tid. Men med nya plattformar så är det lite enklare.
Det är ju det vi vill göra i Olix-plattformen. Till exempel att göra det enkelt att antingen köpa ett standardsystem som kan prata med den eller bygga ditt eget eller ha någon form av hybrid. Så att runt i Olix så kommer vi ha någon form av, det kommer vara någon slags central stor växelfunktion som hanterar tillförlitlighet, säkerhet och allt sånt. Och med vissa grundläggande funktioner i. Men sen kommer vi ha något, i projektet kallar det för toolkit, jag kallar det för App Store. Det vill säga det kommer att finnas ett antal möjligheter för tredjeparts leverantörer att skriva programvaror som kan jacka in i det här och leverera någon form av nytta. Till exempel rapportera en ETA eller rapportera temperaturkurvor eller rapportera eller ge en ruttoptimering eller något sånt. Då.
Eller status på terminalen.
Eller status på terminalen. Hur många spännband skickar det med? Ja, men precis. Då laddar man hem har du koll på spännbandsappen och sen säger man till den appen att så här ska du få information och du kan samla in det på ett antal olika sätt. Man kan göra det i ett system, man kan göra det i andra. Så företag kan bygga om sina egna system för att göra det. Och så länge man levererar in det på det här sättet så kan hålla koll på spännbanden, appen, alltid leverera data till de som behöver det då. Så att det där, det här med att hålla koll på spännband, det finns en anledning till att jag drar det exemplet. För folk förstår inte hur stort problem det här kan vara.
Där är det stort svinn. Jag kan inte säga hur mycket svinnet är naturligtvis.
Nej,
men det är väldigt mycket större än vad du tror. Det är många, det är nog en del svart handel med dem också, mellan chaufförerna. Så
att, ja, och vad det handlar om är att på en terminal ligger det en pall med en massa spännband på. Och när chauffören är ansvarig för lastsäkring. Så att chauffören vill att godset ska sitta säkert, framförallt om det inte är fullastat. Så man vill spänna fast grejerna så att inte de far omkring när man kör i rondeller. Och det är bra. Problemet är att han kanske inte har med sig rätt antal spännband från början.
Ja, han vill ju, det är väl olika upplägg med olika chaufförer tror jag. Men där är det ju, en del har ju att speditören ska se till att det finns med trailern till exempel. Och då måste ju de få med sig spännband när de är på terminalen.
Mm.
Men det är ju väldigt sällan någon kommer tillbaka.
Nej, de hamnar ju någon annanstans.
Ja,
sen. Och det blir stora belopp. Och man kan tycka, hur mycket kan det vara? Ja, men vad kostar ett spännband liksom? Det är några hundra. För de där, för de är ju rätt hårt. Alltså de är ju också typade för ett visst antal ton och så vidare. Det är ganska dyrt. Och man vill inte att de ska liksom gå sönder heller. Så att därför köper man bra grejer.
Precis.
Och det där är, och även såna här lastsäkringsskivor och annat försvinner ju från terminaler. Det är liksom en sån här.
En intressant grej där är att när den kommer till England så kanske du har satt spännan på ena sidan här i Sverige för du har lastat. Men i England så öppnar de den på andra sidan.
Eftersom de har vänstertrafik.
Ja, och då skär de av banden istället för att öppna den på andra sidan. Så då blir det rätt naturligt svinn där.
Det är för att det är lite jobbigt då. Ja, det är sådana här små saker som inte står i logistikböckerna kan jag säga.
Nej.
Som vilar ut. Som man då lär sig när man börjar jobba ute i branschen. Och det är det som också är det här med att sitta nära en verksamhet. Annars fattar man inte detta.
Nej, precis.
Man förstår inte hur detta kan vara ett problem. Men det blir stora belopp till slut på ett år. Om man har liksom 10 000-tals sändningar på ett år. då blir det ganska mycket.
Mm.
Så att det är väldigt, väldigt spännande.
Mm.
Om vi nu ska blicka framåt då. Alltså ni jobbar ju lite framkant här och ni jobbar med molnleverantör i framkant. Ni håller era jour med vad som händer. Samtidigt så jobbar ni åt en industri som inte kan sägas ligga i framkant särskilt ofta. Transportindustrin.
Ja.
Men om ni ska blicka lite utanför, vad ser du för trender som kommer?
Alltså det som jag ser, det är ju att det kommer automatiseras. Vi ser ju förarlösa lastbilar kommer. Och, men jag ser också att du kommer kunna automatisera terminalerna med AGV då, som vi varit inne på redan innan. Men det kommer säkert komma olika typer av robotar som kan utföra vissa moment också.
Mm.
Av plock och pack. Så att då gäller det att ha en lösning som kan brygga över de överlämningarna.
Även de kräver ju daglig tillsyn.
Ja, precis.
Till exempel ju fler sådana. Jag tänker sådana här stora autostorm man har sett. Sådana här lager då, där du har en grid där du får de här kring små vagnar.
Ja, just det. De är coola.
Ja, jättekult det. Men så tänker jag också på man ser aldrig några människor på de bilderna. När man visar hur coola de här är.
Nej.
Men jag kan tänka mig att de har en och annan servicetekniker anställd för att serva alla de här. För det måste gå sönder grejer hela tiden.
Service och supportavtal.
Ja visst, att, och de ska ju gå. Och tanken är att de här ska jobba dygnet runt för att sortera om och utnyttja smarta prognoser för att lägga grejer högst upp på sådana här saker så att de blir lätta att få tag på.
Mm.
Så att jag antar att slitaget på de här är betydande.
Mm.
Men det ser man aldrig någonting om.
Nej, precis.
För det är, liksom, det är inte med i den primära affären för e-handelsföretaget eller vem det nu är som har en sån här då.
Precis.
Men det måste ju vara en ganska stor del av kostnaden.
Mm. Ja, men där ser jag kommer fortsätta då. Sen tror jag inte att självkörande lastbilar kommer bli jättevanligt kanske på ett tag, men det är ju inte jättedyrt med lastbilstransporter kanske. Jag vet inte.
Nej, det är ju det.
Det är så pass effektivt ändå. Så att, men där får vi se. Men överbrygga där. Sen tror jag mycket, vi tittar ju på smart glasses AR och tittar med, jag har ju testat HoloLens. Det är ju sådana kunna, som truckchaufför och kunna jobba med händerna fria istället och ge röstkommandon och foton så att du blir ännu effektivare.
Mm. Funkar det?
Ja, jag har inte testat med våran applikation ännu, men alltså, ja, det är ju lite begränsat med HoloLens än, men det kommer ju komma många sådana varianter.
Jag vet att vi har haft ett forskningsprojekt där jag har haft kollegor som har tittat på flera sådana olika saker.
Ja.
Och AR/VR applikationer i lager.
Precis.
Jag vet att det finns startups som jobbar inom det också. Så att det händer nog mycket där.
Men det är ju hårdvaran då, för att inte komma bort från din mobil kanske då. Så
ja, just det.
Och sen är det AI som vi varit inne på. Det är ju det som blir nästa steg när du har tagit in en massa data.
Ja. Fatta bättre beslut. Det finns ju enormt mycket luft i transportsystemen idag.
Det är många som har dålig koll på sin resursutnyttjande också.
Mm.
Man har inte riktigt koll på hur truckarna nyttjas, hur personal, när ådrarna kommer och så vidare. Då. Så
att, och allt det här är ju kostnadsdrivande.
Yeah.
Så att det gäller, ju bättre koll man har på det, desto större chans har man att hålla ner sina kostnader utan att sänka produktivitet. Eller kanske till och med höja produktiviteten.
Mm. Och du är den som utnämner sig att ha koll först som hamnar högst upp på något sätt.
Ja, precis. Så att, det är en väldigt, väldigt spännande utveckling.
Hur ser du
på framtiden?
Ja,
jag ser vad som jag tycker är så coolt och så intressant nu. Det är ju att det här är ju trenden. Automatiseringstrenden har ju pågått sedan Spinning Jenny 1768 eller vad det var.
Mm.
Och autonoma fordon har pågått. 20 år sedan hade ni automatiska AGV och så vidare. Det är äldre än så.
Mm.
Digitaliseringen har pågått ännu längre.
Mm.
Men det är nu vi börjar korsbefrukta de här olika utvecklingstrenderna. Så nu börjar vi korsbefrukta elektriska fordon, elektrisk energi med automation, med smarta algoritmer som blir så smarta att de fattar mycket bättre beslut än vad vi människor någonsin skulle kunna göra.
Mm.
Och allt detta med billiga och högkvalitativa sensorer som gör att vi kan samla in all den här datan. När man kombinerar alla de här, då får du en utvecklingshastighet som är mycket, mycket högre än de hade var och en för sig. Och det ser jag i den här exponentiella utvecklingen. Mm. Det kommer aldrig mer att gå så här långsamt.
Ja, det är ju grymt intressant med som du sa, beacons. Men det kommer ju även annan teknik som är, jag vet inte, narrowband har du hört talas om kanske. Som
jag har hört talas om, men kan inte.
Nej, men det är ju som 3G fast låg energi och på en annan
om man nivå, har
som också gör att du kommer kunna ha på sikt då flera års batteritid kanske på en sensor som ligger ute och skickar data.
Mm.
Vilket föder information till din AI-motor till exempel. Så att, ja, det är otroligt.
Ja, nej, det, en AI käkar ju data. Mm. Ungefär som en hund äter hundmat. Så att ju mer data du föder en algoritm med, om det är en bra algoritm, desto mer kan den göra.
Mm.
Och vi föder dem med mer, och vi samlar in mer och mer data.
Mm.
Och det ni har gjort som jag tycker är så coolt, det är ju det här med svårstrukturerad metadata.
Mm.
Som då man har valt att liksom, okej, okay, om någon hör av sig och säger du gosset var skadat, så sätter man igång en utredning.
Mm.
Och så lägger man ett antal mandagar kanske på det där för att ta reda på hur såg det ut när det lämnade oss och så vidare, vem ser ansvaret.
Mm.
Försäkringsbolag och andra blir inblandade. Till att bara säga, ja men vi fotade det.
Precis.
Klicka på den här länken så kan du se hur det såg ut. Alltså det är ju en extrem förbättring.
Mm.
På något som folk tycker, men det händer väl inte så ofta. Vad säger du? Hur ofta händer ett claims-ärende hos en speditör?
Ja, det borde ju vara varje dag.
Mm.
Så att, en eller flera varje dag. Så att, och det tar tid. Mm. Det kan ligga ärenden och skrapa väldigt länge där.
Mm.
Och det, ja. Så att, sitter du då på informationen så blir det ju en icke-fråga direkt.
Precis.
Du har ju ryggen fri direkt. Så att det är liksom, de kan ju sällan claima någonting då när du har tagit ett foto på din hantering.
Mm. Så att det... Nej, jag tycker det är en fantastisk cool utveckling som vi har framför oss.
Ja.
Som vi har upplevt hittills, men det är ännu mer framför oss än bakom oss i denna, tycker jag. Så att, tack Jon.
Ja.
En timme går fort när man har roligt.
Ja, det går väldigt fort.
Ja. Väldigt trevligt att träffa dig här igen. Vi kommer att ses under det kommande året när vi ska avsluta vårt EU-projekt. Men vi kommer att ses i andra sammanhang också.
Amen.
Ha det så bra.
Tack så mycket.
Och tack du som har lyssnat. Som vanligt så är det väldigt kul när man får nörda ner sig lite grann i detaljer. Sist var det med Johan Bystedt och nu en rejäl nernördning ihop med Jon här i hur man kan göra på en trailerterminal med data. Tack för er som lyssnar och recenserar, och glöm inte att lägga en enkät på logistikpodden.se där du kan säga vad du tycker om logistikpodden. Det tycker jag är väldigt kul. Ha det så bra. Vi hörs. Logistikpodden.